Ja, det är Åke Sandin det här som nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radiotuff igen. Det här är faktiskt sändning nummer 1373 utav Radiotuff. Och programmet i största korthet, det är att Monica Selin och jag delar ut massor av veckans rosor, bland annat till radikala tidningsartiklar om Ukraina, Ryssland, Palestina, NATO och om icke-våld. Anna Wester intervjuas om varför hon som ordförande i Palestinagrupperna i Sverige i åratal har engagerat sig för palestiniernas svåra situation. Och hon kom ju på ett offentligt möte i Bollmödalens kyrka onsdagen den 5 november. Hampus Eckermann påpekar USAs upprepade fiaskon att ge rebeller i olika länder vapenstöd och varifrån otäcka ISIS får sina vapen. Och min egen krönika har rubriken just Extrema ISIS härjar och tar upp NATO-landet Turkiets svårtolkade roll. Men först veckans rosor.
When they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see that.
Ja, Monica Selin, nu får vi se om vi kan vara lika positiva som Louis Armstrong nyss när vi ska dela ut rosor från Radio Tuff. Och den, vi jobbar ju lokalt för något globalt. Jag har gjort i 47 år i den här föreningen Tyresö U-lands- och fredsförening. Så vi börjar väl med att ge en ros till lokaltidningen Tyresö Nyheter, som av två skäl bör rosas. För det första, den har en helsida om Pierre Schori, tidigare Palme-medarbetare och i decennier på höga poster i svensk utrikespolitik. Och han säger nu:
regeringen har i 8 år prioriterat NATO före FN och vapenförsäljning före mänskliga rättigheter.
Och om Mellanöstern, anser han?
För det första måste kraftfulla humanitära insatser sättas i stöd för de utsatta civila i området, till sårade och till flyktingar.
Den 23 oktober inleder Schori ett möte hos den aktiva fredsrörelsen på Orust. Det har rubriken Sverige från fredsdrömmar till NATO-svärmeri. Det vill säga om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning kontrasterat mot dagens politik. Och för andra så har Tyresö Nyheter rubriken Tyresö församling blir rättvisemärkt. Och i artikeln intervjuas diakonen och tuffaktivisten Jonas Bodin, och han berättar att kyrkan nu ansluter sig till Fair Trade, det som förut hette rättvisemärkt. Och sen rosor till mottagarna av Nobels fredspris, 17-åriga Malala Yousafzai, som vågat livet i sin kamp för att flickor ska få gå i skola, och Indien Kailash Satyarthi, som i decennier framgångsrikt verkat mot barnarbete som hindrar barn att få skolundervisning. Att priset går till Pakistan och Indien kan kanske mildra motsättningarna mellan de länderna i Kashmir där väpnade oroligheter nyligen förekommit.
Trots att de prisbelönta är mycket beundransvärda så finns det en tagg i den här rosen. Belöningen följer inte Nobels vilja att priset skulle gå till insatser för militär nedrustning.
Men det är allt flera av Nobels fredspris som inte har brytt sig om militär nedrustning, tyvärr. Och sen en ros till Sveriges televisionsprogram Dokument utifrån den 5 oktober. Det handlade om det samarbete mellan palestinier och israeler som trots motsättningarna ändå förekommer, låt vara bland modiga minoriteter. Programmet kallade det en farlig idé då det provocerar de våldsbenägna på båda sidor. Och sen ros till tidningen Expressen som 10 oktober hade rubriken Rätt att erkänna en palestinsk stat. På sin ledarsida skrev tidningen:
Om omvärlden erkänner Palestina skapar man två mer jämbördiga parter där pressen kommer att öka på Israel att stoppa bosättningsexpansionen och att sätta sig i nya fredsförhandlingar. Det är också en signal till palestinierna att den diplomatiska vägen lönar sig. President Abbas vägval att vända ryggen till våldet och istället satsa energin på att bygga statliga institutioner skulle krönas med ett erkännande. Löfvens besked är således ingen eftergift till Hamas raketer och hårdföra styre i Gaza, utan tvärtom en markering mot våldet som förhandlingsmetod. Detta förstår den israeliska fredsrörelsen som välkomnar den svenska avsiktsförklaringen. Verkliga Israelvänner viker inte ner sig för kritik från en utrikesminister som själv är bosättare och en ökänd nationalist. Verkliga Israelvänner inser att en tvåstatslösning ligger mycket i israelernas eget intresse som i palestiniernas.
Bra rutet av tidningen Expressens ledarskribent. Och sen en ros till det brittiska parlamentet, underhuset, som efter en motion av Labour-ledamoten Graham Morris nyligen hade en omröstning om att erkänna Palestina som självständig stat. Och den slutade med 274 ledamöter röstade för och endast 12 emot. Men en majoritet avstod faktiskt från att rösta. Under den långa debatten förekom det flera hänvisningar till den nya svenska regeringens beslut om att erkänna Palestina. Parlamentets beslut är dock inte bindande för den brittiska regeringen som redan förklarat att den inte vill erkänna Palestina nu. Och sen ros till professor Lennart Palm som inte skräder orden om förhållandet mellan NATO och Ryssland utan i Borås tidning skriver:
NATO-vänner verkar leva i en bubbla av naivitet och okunskap. De tycks inte se USAs järnnäve bakom NATOs fraser om demokrati och humanitära insatser. De blundar för den sedan lång tid pågående inringningen av Ryssland. USA har 700 militärbaser spridda över klotet. Var har Ryssland motsvarande? I Mexiko, Kanada eller var?
Frågetecken.
Vem försöker välta kärnvapenbalansen i Europa genom att flytta fram den så kallade antimissilskölden allt närmare Rysslands gränser? En sköld som riskerar ge väst första slags möjlighet med sina kärnvapen och därmed upphäva den terrorbalans som hittills hindrat kärnvapenkriget. Och när de utmålar Ryssland och Putin som det stora hotet förbeser de realiteter som Rysslands faktiska resurser, ett land vars militära kostnader enligt SIPRI uppgår till cirka 10% av NATOs, därtill ett land med en ekonomi i nivå med Italiens.
Och sen en ros till den vitryska författaren Svetlana Alexejevich som skriver på ryska och som brukar nämnas som kandidat till Nobels litteraturpris. Hennes noveller lågar av förtvivlan och bitterhet över krig och katastrofer. Till exempel hennes senaste bok som har titeln Sinkpojkar. Den skildrar de som ger sig iväg som hyllade soldathjältar men som kommer hem från det sovjetiska kriget i Afghanistan på 80-talet i billiga zinkkistor eller som lemlästade. Ett fruktansvärt uppvaknande från en hjärntvätt av krigsromantik. Redan i barndomen får vi lära oss att älska mannen med gevär, skriver Alexejevich och påpekar:
Det är en mänsklig rättighet att inte döda, att inte behöva lära sig döda. Det finns inte inskrivet i en enda konstitution.
Och sen ros till Håkan Juholt som enligt Daniel Sonens uppmärksammade bok ville dra tillbaka svenska JAS-plan från Libyen 2011. Men Saab och Wallenberg lobbade hårt för att låta stridsflygplanet visas upp i insatser med NATO, vilket ledde till en förlängning av insatsen. De påstod att det handlade om tusentals jobb. Det påminner lite om den erfarna före detta nedrustningsministern Maj-Britt Theorin, som för något år sedan här i Radio Tuff påpekade att den svenska JAS-insatsen i Libyen var något slags reklamjippo. Och sen en ros till Aftonbladet Kultur som 13 oktober har en lång artikel under rubriken "De skjuter motståndare" med underrubriken
"Ukraina i extremhögerns våld. Oppositionella mördas, fängslas eller tvingas fly för sina liv."
Den är skriven av Per Leander och Alexej Sachnin, som bland annat påstår att de ukrainska myndigheternas förföljelser mot alla former av opposition har skapat allt fler riktiga separatister. Och slutligen stora röda rosor till de schyssta människor som avskyr krigiskt massmördande och vill stödja vår kamp för icke-våld och internationell solidaritet genom att ansluta sig till Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF.
Och det kan man göra genom att sätta in medlemsavgiften på 200 kronor per år på TUFFs plusgiro 16 01 37-6.
16 01 37-6.
Ja.
Och äntligen så får vi höra på telefon Hampus Eckermann. Det var länge sedan. Du är saknad av inte bara mig utan av lyssnarna. Vad har du på hjärtat idag? Det går rykten om att du har kollat CIA. Får du betalt också?
Nej, tyvärr. Det hade ju varit roligt, men det får man ju sällan. Nej, det är faktiskt så att det finns en mycket intressant artikel i New York Times. Matsej har gjort en studie där man försöker gå igenom då, vad har effekten varit av att beväpna och träna rebellgrupper. Och det handlar, orsaken till att man gjorde den här studien är att Obama ville veta helt enkelt, kommer vi att tjäna på att träna upp rebeller i Syrien för att avsätta Assad-regimen?
Det har de försökt med i 3 år och det har bara blivit en massa dödade.
Ja, och den här studien begärdes alltså fram 2012. Och det är en genomgång. Det är flera stycken studier som beställde fram. Och det visar sig att det hjälper i princip ingenting att hålla på och stödja rebeller. Man har gått igenom alla de här fallen med Contras och alla rebeller man släppte i Angola, i Nicaragua, i Kuba. Och det har visat sig att man har i princip ingen större effekt alls av det här. Utan det finns, det enda problemet är ju att man har spritt vapen då som kommer att dyka upp på andra ställen. Men man har inte kunnat påverka det skedet man ville påverka. Det finns bara ett enda undantag med den här stora segern i Afghanistan. Och så det är det stora undantaget. Där lyckas man göra skillnad genom att stödja rebellerna då och få ut Ryssland.
Det var våldtalet.
Ja, men å andra sidan gick inte det så bra i längden eftersom de personerna man stödde blev talibanerna. Så att även den enda egentligen stora framgångshistorien blev ju jävligt misslyckad då.
Var inte Osama bin Laden till och med då, ja, och hjälptes av USA?
Ja, och det här är ju väldigt viktigt då att tänka på att när man nu hela tiden håller på och ropar på vapen och vapen för att skydda mot ISIS eller mot vilken annan trupp. Vi måste alltid med trupper hjälpa till, men nej, det fungerar inte så.
Nej.
Stöd gör inte skillnad.
Den där ISIS är ju helt otäckt. Jag hoppas de överdriver.
Ja, de är extremt otäcka. Och nu har man gjort en granskning faktiskt av när man har tillfångatagit soldater och andra och avväpnat dem från ISIS. Mm. Så har det gjorts en studie där man konstaterar varifrån kommer ammunitionen.
Saudiarabien,
varifrån beväpnas. Ja, det låter ju fint. Men så är det inte. Utan först och främst så har ammunitionen kommit alltså ända tillbaka från första världskriget. Så 40-talet, det finns mer vapen från 50-60, det finns från 70-talet. Och det är så att när man väl börjar beväpna grupper, då försvinner inte den här ammunitionen. Utan den vandrar runt i lådor och så vidare. Och vandrar mellan krig och ibland vandrar mellan länder. Va? Så att det är just den här följdeffekten. Beväpnar någon gång, då kommer de här vapen dyka upp där du inte vill senare. Och den stora mängden av vapen som kommer då till de här, det är dels är det från Sovjetunionen på 70-80-talet och även Kina på 80-talet. Men den stora mängden som kommer nyligen som ISIS använder sig av, ja, det är från USA. Stora leverantörerna av ammunition som ISIS har fått tag på, det är från Kina och från USA. Och USA, det är den intressanta biten, därför att under Irakkriget så hade man ju problem, därför att man gjorde ju sig av med den gamla militären från Saddam Hussein.
Ja.
Och sa att ni får inte vara militär längre. Och helt plötsligt hade man en mängd personer som blev rebeller i Irak och ville slåss mot den nytillsatta regimen.
Mm.
Och vad man gjorde då är att man mutade dem helt enkelt. Man betalade en del miliser med pengar och så fortsatte man betala dem mot att de inte skulle hålla på att attackera regimen utan istället hålla vakt och slå ner på andra istället. Så de mutade och betalade dem år för år för att de skulle hålla sig lugna.
Och sen drog man sig ur.
Ja, med vapen och med pengar. Och sen när man drog sig ur, då har vi helt plötsligt en massa människor som har vapen och har liksom pengar att köpa mer vapen för. Och de har inga nya pengar som inkommer. Och de ligger fortfarande i konflikt med FIA-regimen. Ja. Och det är den som blev ISIS.
Ja. Ja, så kan det gå. Ner med vapen.
Och det är ju igen det, va? Att de vi stödjer nu. Och det låter jättefint för att vi ger dem vapen nu. För att de kanske kan vara snälla och inte attackera vår regim. Och då kanske man vill ge vapen nu till någon som slåss mot ISIS. Men vilka kommer de att slåss mot om 5 år med samma vapen som de har fått?
Du låter pessimistisk. Hoppas du har lite positiva grejer att komma med i nästa Radio Tuff. Men tack för den här genomgången, Hampus Ekman.
Tack själv.
Och på telefon till Radio Tuff har vi nu med oss Anna Wester ifrån söder i Stockholm där Palestinagrupperna har sitt högkvarter. Du har varit aktiv i många år, va, i Palestinafrågan. Vad är det som gör att du engagerat dig så länge?
Ja, det stämmer. Jag har varit engagerad nästan på heltid sedan 2001 i den här frågan. Och jag har ju alltid varit politiskt aktiv. Och man kan säga att röda tråden i mitt politiska engagemang alltid har varit antirasism och rättvisa.
Bra. Du är ordförande i Palestinagrupperna.
Ja, precis. Men det har jag inte varit så länge. Nej. Men jag fick chansen att åka ner första gången 2001. När jag jobbade på Stockholms universitets studentkår.
Blev du engagerad då av detta?
Ja, alltså jag var engagerad innan och jag ordnade föreläsningar och så på universitetet. Men sen när jag kom ner så hände ändå någonting. Alltså att jag var ganska förberedd på, 2001 var en ganska orolig period med andra palestinska upproret.
Intifadan.
Ja, precis. Och jag var väl beredd på att mötas av oroligheter och våld och så. Men det som slog hårdast emot mig var ju att liksom stå öga mot öga med ockupationen och se det vardagliga förtrycket och hur ockupationen påverkar varje del av palestiniernas liv. Och då blev det på något sätt att det här går ju liksom i linje med mitt politiska engagemang. Och man kanske inte kan vara med och hjälpa till och förbättra hela världen. Men den här frågan är också på något sätt symbolisk eftersom det är den sista, eller en kolonial förtryckarkonflikt liksom.
Det har ju varit mycket snack om att vår nya regering kommer att erkänna Palestina som stat. Och i brittiska parlamentet så röstade man också för detta. Låt vara att brittiska regeringen inte bryr sig om det. Vad tycker du om detta?
Jag tycker Alltså först och främst tycker jag att det var väldigt glädjande att man tog med det här i regeringsförklaringen. Och jag ser det framförallt som att man ger en signal om att man nu kommer att jobba för palestiniernas rättigheter. Att man kanske kommer återgå till en politik som är solidarisk med palestiniernas rättigheter, som det inte har varit på senaste tiden. Men sen, ett erkännande i sig betyder ju inte så mycket om det inte åtföljs av andra saker. Men jag tycker att det är mycket glädjande, och jag tror också att det är en tydlig markering. Men det vi hoppas är ju att nästa steg blir att sätta press på Israel, till exempel genom att avsluta militära samarbetet. Vapenembargo hoppas man ju att EU ska införa, och så småningom kanske sanktioner. Så att ett erkännande i sig kommer inte leda så jättemycket, men jag tycker att det är jätteglädjande och hoppas att det betyder en ny linje i Mellanösternpolitiken.
Hoppas du på en tvåstatslösning? Det byggs ju fortfarande en massa bosättningar på ockuperad palestinsk mark.
Ja.
Hur ska det gå till? Blir du inte pessimist?
Det är klart att man stundtals är pessimist när man jobbar med den här frågan. Ibland kan man känna sig jätteliten. Men samtidigt så måste man hålla hoppet uppe. Och jag tror att den dagen omvärlden väl bestämmer sig för att man vill ha ett slut på ockupationen och följa internationell rätt, och man bestämmer sig för att sätta press på Israel, så tror jag att det kan gå ganska fort. Och det är fortfarande en tvåstatslösning som palestinierna har bett oss att kämpa för. Och sen får vi se framtiden. Det viktiga är ju egentligen inte om det är en stat eller två stater, utan det viktiga är ju att ockupation, kolonialism och apartheid upphör. Och jag tror fortfarande att det ska gå via en tvåstadslösning. Men det är diskussioner som förs hela tiden och som palestinierna också får föra, eftersom det ser ut som det gör med bosättningar. Och
i somras så skrev generalsekreteraren i Svenska advokatsamfundet Ann Ramberg en artikel i DN där hon talade om det retoriska skamgreppet, det vill säga att bli kallad för antisemit. Vi är ju inte kallad för det ibland. Hur känns det?
Det är fruktansvärt kränkande. När man då, som många inom palestinerörelsen, men jag själv också, har kämpat mot både antisemitism, alla former av rasism egentligen, sedan jag var 15 år aktivt. Så att det är väldigt, väldigt kränkande. Och jag tror att man tar till det när man inte har andra argument. Men vi är också att blunda för den riktiga faran, alltså där det finns rasism och antisemitism. För den finns inte inom palestinarörelsen, utan där är vi väldigt noga med att det är den israeliska politiken och ockupationen som vi kritiserar. Så att det finns ingen sammanblandning där ifrån vår sida.
Vad är din syn på Gaza och Hamas och det?
Ja, så Gaza, efter vad vi såg i somras, är ju, om man ska vara pessimist, så är man ju det när det gäller Gaza. Så, tre anfallskrig, de barnen som började första klass nu har hunnit vara med om tre brutala anfallskrig, samtidigt som det pågår en blockad så att man inte heller kan bygga upp samhället. Och det var en mardröm i somras när man under 50 dagar släppte 20 000 ton bomber över en instängd befolkning och dödade över 2 500 barn. Så att det är fruktansvärt. Och sen vad man tycker om Hamas i det här läget. Jag tror att vill man ha en öppning av Gaza och vad vi hoppas på, nya val i framtiden, så måste ju palestinierna få sin frihet oavsett. För att det ska också kunna utvecklas demokrati.
Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna. Du kommer faktiskt till Tyresö i början av november,
ja,
på ett möte som har rubriken Palestina i Gaza och på Västbanken. Och det sker onsdag den 5 november klockan 19 i Olmoradalens kyrka, för det är kyrkan, ABF och TUF som anordnar det. Du är hjärtligt välkommen, då kan vi prata mycket mer om den här svårlösta Palestina-frågan.
Jag ser fram emot det.
Ja, tack så hjärtligt. Ja,
tack så mycket. Hejdå. Hejdå.
Thank you.
Ja, det här är alltså Åke Sandin. Och nu till min egen krönika i detta Radio Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsföreningssändningar. Krönikan har rubriken Extrema ISIS härjar. Och jag berör också det svårbegripliga med att förstå Mellanöstern. För det är minsann inte lätt att hänga med i alla politiska och krigiska svängningar i den muslimska världen. Senaste nytt är att Turkiet nu har bombat kurdiska mål i sitt eget land. Samtidigt blir läget för de syriska kurderna i staden Kobani vid gränsen till Turkiet allt värre. Den islamiska staten, ISIS som den förkortas, beskriven som en hänsynslös terrororganisation, har omringat den från tre håll och den väntas när som helst falla i islamisternas händer. De turkiska bombningarna av kurdiska mål var ett svar på de kurdiska demonstrationerna mot turkisk passivitet i striderna om kurdiska Kobani i Syrien. Uppåt 40 kurder har dödats vid dessa protester i Turkiet. Och de kräver att Turkiet ingriper mot ISIS alltså. Turkiska stridsvagnar står sedan länge inaktiva vid gränsen till Kobani som ISIS alltmer börjar behärska. Kurdernas frustration har ökat genom att turkarna också vägrar att över gränsen släppa in frivilliga som vill hjälpa de nödställda i Kobani att försvara sig. Mycket är motsägelsefullt i Turkiets agerande. Landet har tagit emot någon miljon flyktingar från det sedan tre år krigsdrabbade Syrien. Samtidigt har det släppt igenom vapen och frivilliga till kampen mot Assad-regimen som turkiske presidenten Erdogan sägs avsky utan att man riktigt får reda på anledningen. I motviljan mot den syriska regimen är NATO-länderna, såsom Turkiet, ironiskt nog på samma sida som terroristerna i ISIS. Turkiet är inte bara medlem av NATO utan är åtminstone formellt med i den USA-ledda koalitionen mot ISIS. Men nu tycks turkarna vara mindre angelägna att hjälpa kurderna mot ISIS än att stjälpa ISIS som man kanske är rädd för att provocera med tanke på denna islamistiska organisations högtflygande planer på att återskapa ett kalifat. Dessutom är man förstås rädd för att hjälp till kurderna skulle kunna vara en hjälp till ärkefienden kurdiska PKK. Det är alltså lite komplicerat. En jävla röra för att tala bollmora svenska. I den brittiska tidningen The Guardian medverkar Patrick Cockburn, en klarsynt kännare av Mellanöstern. Nu skriver han 21 september under rubriken Nothing will stop ISIS except a serum truce. Han menar att varken president Assad eller de så kallade moderata och väststödda rebellerna mot Assad-regimen är starka nog att samtidigt slåss på två fronter. Iran stöder den syriska regimen, men nu har det gått så långt att även USAs utrikesminister John Kerry den 19 september välkomnade Iran i kampen mot ISIS. Och ISIS ger sig inte bara på kristna och andra icke-muslimska grupper utan också på shia-muslimer. Enligt Vidad Saki som hördes i förra Radio Tuff och på ett tuffmöte den 9 oktober blir också många sunnimuslimer trakasserade och dödade av ISIS. Hon är aktiv i Svensk-Irakiska solidaritetskommittén och besökte Irak i somras. Denna kommitté driver två barnbibliotek i den irakiska huvudstaden Bagdad och detta arbete stöds utav Tuff nu senast i vintras med 12 000 kronor. Tänk på det kära lyssnare att Radio Tuff inte bara hörs på 91,4 MHz, det vill säga på radion, Utan det är väldigt bekvämt att när som helst lyssna på Radio Tuff genom att klicka på webben tyresoradion.se. Och där kan man ju också lyssna på många andra program och också tidigare program i Radio Tuff. Tuff har inga offentliga bidrag, så vi är väldigt beroende av våra många solidariska medlemmar. Och bli gärna medlem, du behövs i kampen mot krig och våld och för internationell solidaritet. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor och kanske 80 kronor för någon annan på samma adress på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Och förutom i Radio Tuff finns ju massor av information om denna förening på Tuffs hemsida med den enkla adressen tuff.nu. Det här programmet sänds från den 19 oktober till den 2 november när ett nytt Radio Tuff börjar första gången. Klockan 17, det är 2 november, en söndag det. En fin fortsättning på hösten, kära lyssnare.